Du lyssnar på Svarta lögner, rött blod av Kjell Eriksson. Och jag som läser är Katarina Eberlöv. Kapitel 1. Du är annorlunda, sa Ann Lindell. En sliten fras, ett nednött ord visst, men det fanns inget annat. Är det bra? Anders Brandt låg med slutna ögon, ena handen på magen, den andra under nacken. Hon betraktade honom, det mörka, svettklibbiga håret vid tinningarna, de vibrerande ögonlocken som av det första morgonljuset fick en rödviolett ton, och skäggstubben, mitt gissel, att ständigt behöva raka mig, hade han sagt, den som rivit henne. Han var ingen kraftfull man, obetydligt längre än hon själv, och med en pojkaktig kropp som fick honom att se yngre ut än de 44 år han skulle fylla i augusti. Från naveln ner mot könshåret löpte en mörk, krullig sträng som liknade ett utropstecken. Hans ansikte var tunt, lite konturlöst, utom när han log, då fick det liv. Det var kanske lättsamheten som först väckte hennes intresse. När hon sen lärde känna honom bättre komplicerades bilden. Han var just annorlunda på det viset. Ofta sorglös och lite gamängaktig. Men samtidigt fanns där en slags inre glöd som ibland syntes i blicken. Och fick hans händer att gestikulera. Då blev han allt annat än sorglös. Hon kom på, medan hon betraktade hans avslappnade anletsdrag, att han till sin läggning påminde om Sammy Nilsson, hennes kollega som kommit att bli den hon kunde anförtro sig åt och diskutera annat än bara jobbets trivialiteter med. Jag vet inte, sa hon, med ett tonfall mer ödesmättat än vad hon avsett, och kände sig ännu mer banal. Men kanske han förstod. Hon hade blivit förälskad. Dittills hade ingen av dem antytt något sådant. Och var det så bra? Han skilde sig på alla upptänkliga sätt från de män hon haft. De var i för sig inte många, två något längre förhållanden, Rolf och Edvard, och några kortvariga. Men de få veckorna med Anders Brandt hade ruskat om henne ordentligt. För första gången på mycket länge kände hon sig åtrådd. Han gjorde ingen hemlighet av sin längtan efter henne. Han kunde ringa till hennes jobb och viska saker i luren som fick henne stum. Och när de sen träffades drog han henne till sig. Trots den spensliga kroppen kändes hans händer kraftfulla. Hon värjde sig ibland, rädd för att Erik skulle överraska dem. Till en början också rädd för den rusning hon kände i kroppen. Som om de gjorde något otillåtet. Nej, det är inte farligt att kramas, brukade han säga. Slappna av. Han uppvaktade henne. Och han pratade. Aldrig hade Anns lägenhet fyllts av så många ord. Prat. Men aldrig om då och sen. Alltid om nuet. Ovillig att lämna ut detaljer om sitt tidigare liv. Aldrig en enda stavelse om vad han hade för planer eller drömmar. Han visste just ingenting om hans familj. Mer än att han var äldst i en syskonskara på 4. Att hans mor levde någonstans i södra Sverige. Fadern hade försvunnit tidigt. Det var oklart om han levde. När hon hade frågat hade han bara mumlat någonting om den gubben. Var för jävla trist. Det var få saker som gjorde honom förvånad. Hennes egna biografiska upplysningar noterade han utan att visa något överdrivet intresse och kopplade inte hennes upplevelser till scener ur sitt eget liv. Störst intresse och engagemang, det visade han när de tittade på kvällsnyheterna tillsammans. Då kunde han bli upprörd eller cyniskt tonfull. Journalistkollegor som han inte ansåg gjorde sitt jobb föranledde spefulla och i vissa fall hatiska.